Hjärtligt välkomna ska ni vara, mina vänner, till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte prata om ett litet fenomen som heter nostalgi idag och lite grann hur det kan på något vis kanske hämma lite grann utvecklingen av den moderna hårdrocken. Jag gjorde för ganska länge sedan i den här podden ett avsnitt om nostalgi, att det verkligen inte ska underskattas. Drivkraft i nostalgi är väldigt stor och väldigt drivande när det gäller att återförena band eller sälja merch på gamla merit och så vidare. Exempelvis som jag pratade om då och som jag kan nämna nu, det var ju när Bruce Dickinson lämnade Iron Maiden, så hamnade man på något vis i någon form av limboläge. Dickinson själv var ju i alla fall i början av sin solokarriär ganska vilsen på något vis, ville testa nya genrer och lite nya idéer och sådär. Och hamnade ändå till slut tillbaka i Iron Maiden, både musikaliskt som solartist och sen i bandet då. Och likadant när Rob Halford lämnade Judas Priest, så blir det precis samma utveckling. Att huvudbandet famlade i mörkret lite vad man skulle ta vägen. Och Rob Halford själv testade massa olika genrer och kom också han tillbaka till det sound som han hade haft tillsammans med Judas Priest. Och var ju snart också tillbaka i bandet då. Och Maiden då, som jag var inne på, var ju också ett band som gick från att spela på stora arenor till att, ja, kanske Olympen i Lund och liknande ställen under den tiden som Dickinson var borta, och när han kom tillbaka så var de direkt på Stockholmsstadion och Ullevi och liknande ställen. Judas Priest likadant, jag såg dem faktiskt på ett litet ställe här i Norrköping på för kanske 500 pers max. Och när Rob Halford kom tillbaka så var man ju snart tillbaka till de stora isladorna, så var det ju. Och för att inte nämna då den stora hysterin som var, som jag har varit inne på massor med gånger här på den, Deep Purple återförenades 1984. Den stora hysterin som var där, och de gjorde ju för sig en bra comeback, men absolut så var det nostalgin som var den stora drivkraften, det ska vi inte säga någonting annat om då. Någon annan sak som liksom gör det här med nostalgin, att det är så kraftigt, vi har ju många exempel på band som lägger av och kommer tillbaks. Hur många comeback-turnéer har man liksom varit med om? Hur många sådana här end of the road tours har det varit med alla möjliga band? Och hur många gånger har de ändå kort efter eller ett antal år efter kommit tillbaka? Och vi kan ta några exempel. Kiss har gjort ett antal återföreningsturnéer. Först avskedsturnéer och sen återföreningsturnéer. Vi har fler band som gjort samma sak. Motley Crue exempelvis. Det är kanske mest flagrant exemplet allihop, som till och med skrivit kontrakt som de undertecknat att ingen får använda bandnamnet Motley Crue längre. Det här bandet är nedlagt för gott. Gör en stor avskedsturné med en pampig avslut ändå borta i USA. För att sen några år senare helt enkelt bara börja om från början och göra någon form av videoinstallation där man liksom förstör det här kontraktet och börjar om igen. Guns N' Roses likadant, som liksom kommer tillbaks i någon form av märklig skepnad många år efteråt, när bandet har varit nedlagt länge och Axl Rose har kört någon egen solohistoria och de andra artisterna har, eller medlemmarna har gjort andra saker på sin kant, så att säga. Och jag gillar ju inte någon av de här två sistnämnda banden som bekant, verkligen inte, men det är många andra som gör det. Och jag har en känsla av att många tittar på de här banden. Vi tar de här två sistnämnda, och även Kiss för all del kan ju följa med i det här och titta på bandet så de ser ut idag. Men för sitt inre så ser man hur de såg ut på 80-talet. Och man hör inte hur illa det faktiskt låter rent musikaliskt. Och då tänker jag framförallt på hur Guns N' Roses och Motley Crue låter. Det är fruktansvärt. Det är nästan det är stöld och ens betalt för att uppträda med den produkten man har. Och Kiss levde på Singback på slutet på sina turnéer. Så på något vis så selekterar man då undermedvetet det här ljudet då, att det låter då faktiskt bra ändå egentligen på något vis. Man tror sig höra ett band i sin prime. Likadant som man tycker sig se ett band, som man ser förbi det här. Och det är klart, alla åldras, alla får nya kroppsformer, höll jag på att säga, och så vidare. Det kan inte säga mycket om. Men när man på något vis ändå försöker att leva upp till den här, hur man var då tidigare, och lever på det namnet och försöker på något vis att spinna vidare på att vi är fortfarande bara 35 år och tittar du i kalendern så är det faktiskt 1985 fortfarande. Lite grann så, lite raljerande för all del. Men sen finns det band som är motsatsen också av de här gamla banden. Det ska man inte säga annat. Vi tar AC/DC exempelvis. Det är band som förvisso aldrig formellt har lagt av. Men de har ju liksom gjort ändå uppehåll mellan sin turné. De har blivit längre och längre uppehåll mellan både skivor och turnéer. Och trots otaliga medlemsbyten Och att Malcolm Young har gått bort. Brian Johnson har tappat hörseln. Han har lyckats få tillbaka den. Det här är en medicinsk fråga som jag själv inte fördjupar mycket i. Men så är det. Hög ålder och långt mellan giggen så levererar de ju faktiskt förtjänstfullt fortfarande. Det gör de. Och exempelvis den här spelningen de gjorde i somras då i USA på den här Power Trip-festivalen. Om man tittar på upptagningen från den så levererar ju bandet verkligen förtjänstfullt fortfarande. Och jag och Helena ska åka se dem i London. Det ska bli riktigt, riktigt häftigt att se ACDC igen på Wembley tillsammans med 90 000 likasinnare. Det kommer bli en alldeles mäktig upplevelse och jag har sett dem förut ett par gånger, men nu är det faktiskt ganska många år sedan. Jag såg den 2000 och jag såg den 2008, så det är ganska många år sedan och Helena har aldrig sett dem och det ska bli väldigt, väldigt roligt att få chansen. Och vi hade aldrig åkt om det hade varit ett band som är på den nivån som jag, för att återigen gå tillbaka till de tidigare nämnda banden som jag pratade om förut här. Utan det här, man vet liksom att det här, de levererar ändå. Och ja, man kan alltid diskutera hur många medlemmar kan du byta liksom och fortfarande kalla sig ACDC och så vidare. Andra. Jag har gjort en avsnitt om det här också då. Men bortsett från det här är ett band som lever på nostalgi. Släpper inte jättemycket skivor. Den skivan de släppte senast, Power Up, är ju faktiskt riktigt bra ändå för att vara några senare plattorna med ACDC. Och de levererar förtjänstfullt på scen fortfarande, så då tycker jag verkligen att det här är ett exempel på ett band som fortfarande levererar. Och jag tror även att Slayer kommer att göra detsamma nu när de gör comeback till vissas förtjusning, andras förfäran. Det är verkligen vattendelare det här med Slayers återkomst, det har man ju förstått. Jag är inte helt inre kretsen kring Slayer, men man märker ju då på forum där initierade fans verkligen diskuterar det här för och emot huruvida det är rätt av Slayer att göra då. Ingen regelrätt comeback fullt ut, men de ska ändå göra ett antal festivalspelningar. Och det får man väl se, det här har ju hänt förr också med band som gör såna här korta återföreningar och sen märker man att det här var ju roligt, så fortsätter man då. Och så blir det en fullfjädrad comeback då. Det får vi väl se för all del. Men jag tror ändå att Slayer är ett band som kommer att kunna leverera ändå. Utan att det på något vis blir pinsamt på något sätt. Sen kan man bara fundera på det här återigen då med. Ja, vi har ju slutat. Varför börjar vi om? Mm. Men jag tror ändå att de kommer att göra jobbet bra, så att säga. Men med det sagt då, så är jag inte helt säker på att jag alltid tycker att all nostalgi är av godo då. Inte ens när det gäller mina egna husgudar. Vi tar Deep Purple först, som jag lyssnade på sedan jag var liksom 10 år. Upptäckte dem i mitten på 70-talet och de är fortfarande väldigt, väldigt magiska på scen. De levererar fantastiskt bra och jag och Helena har sett dem nu ett par gånger här på senare tid. Med Simon McBride på gitarr och det här nya setet man har. Och det är galet bra, verkligen. Alltså, det är fantastiskt bra. Och Rolling Stones, som vi såg här för ett par år sedan, nu blir det ju faktiskt, åren går ju så jäkla fort. De imponerar ju också. Väldigt mycket på scen. Och har en fullfjädrad show fortfarande utan att det faktiskt blir pinsamt på något sätt. Och likaså när vi såg Iggy Pop då i Norge här i somras. Det var ju också en upplevelse, verkligen. Så att det finns ju band som fortfarande håller i förtjänstfullt. Men så kan jag ta ett annat exempel då. Mina gamla husgudar Status Quo, som jag pratade en del om. Som jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på 70-talet och in på 80-talet. Mitt på 80-talet sen tyckte jag att det blev för snällt, det blev lite för poppigt, det blev lite väl strömuniformat vad det gäller på skiva. Live har de egentligen varit bra långt längre än så i karriären. Jag har ju sett dem många gånger live och en av fram till 7-8 år sedan så var det ett bra liveband. Men nu tycker jag liksom att det har gått för långt, jag tycker inte att det är intressant längre. Jag tycker att det man gör nu, då tycker jag gott att man kunde ha egentligen lagt ner det hela. Faktiskt för egen del, så det är ett band som jag inte tycker. Och det är jobbigt att säga det här, för att det är ju band som jag verkligen har hållit nära liksom, och gör fortfarande musikaliskt. Så jag älskar Status Quo, de gamla grejerna framförallt. Som jag sa, från 70-71 fram till 85 någonstans. Det är ju riktigt, riktigt bra. Fantastiskt bitvis. Men det här är ett band som jag känner att nostalgin väger inte riktigt upp till vad de levererar på scen. Och sen har vi ett annat band som man är ganska tvehågsen till eller nostalgi, och det är Queen. Jag såg dem 1982 med Freddie Mercury och det tjatar jag ofta om. Och det gör jag därför att jag tycker det var väldigt roligt att jag faktiskt har fått sett Freddie Mercury live i verkligheten. Och jag har sett dem nu med Adam Lambert ett antal gånger. Bland annat tillsammans med Helena och även tillsammans med min dotter som är en stor Queen-fan. Och det är liksom, det är väldigt, väldigt bra live fortfarande. Det är verkligen så. Och jag tycker, så lägger Roger Taylor och Brian May med, så tycker jag inte man kan säga att ett coverband, som jag läst någon recension någon gång, utan det är fortfarande Queen. Och de gör det på ett smakfullt sätt, men som en hyllning till Freddie Mercury hela tiden. De är väldigt månande, och det tycker jag är bra. Sen är det ju inte Queen liksom. Och det skriver de ju inte heller. De skriver Queen plus Adam Lambert, verkligen. Och det är också ett snyggt grepp, tycker jag, att göra det. Så det här är ett band som jag är ganska tvihågsen till. Jag tycker det är kul att se dem live. Men jag har hela tiden i bakhuvudet att det är ju inte riktiga Queen. Det är inte riktigt riktiga Queen. Så är det liksom. Men sen, frågar vi vidare då. Så är det också skillnad på ny musik på skiva och uppträdanden live. För även om artisterna fortsätter att turnera och gör mer eller mindre lyckade comebacker, så är det sällan nya plattorna intresserar. Kanske mer än den allra närmsta kretsen då. Och återigen Deep Purple då, för att gå tillbaka till dem. Jag älskar som sagt det här bandet live. Fantastiskt bra. Och deras senaste skivor, det är väl egentligen inget fel på, men nej, lyssna inte på dem. Utan det man lyssnar på, det är ju de gamla grejerna. 70-talsskivorna och sen ett par stycken in på 80-talet. Så är det ju. Men det här förtar inte problemet som jag egentligen vill prata om i det här avsnittet. De gamla banden, det är fortfarande de på något vis som fyller de stora arenorna. Det är ju fortfarande så. Och det blev ju aktualiserat inte minst i år, när debattens vågor svarar höga här, varför inte Ullevi har något hårdrocksband eller rockband som uppträder i år. Förra året var det ju desto fler för all del, och i år är det ingenting. Stockholm har ju några stycken som kommer, men Ullevi som har blivit någon form av tradition, att där ska ju banden lira, det händer liksom ingenting. Och det är för att de här stora banden inte är ute i år, som brukar vara. Och de som är ute väljer inte att komma antingen till Sverige alls, eller så kör de en spelning i Stockholm istället då. Och det här har vi nog faktiskt en framtid som vi bara kommer att få förlika oss med när det gäller de stora arenorna i Sverige. Ullevi, Friends Arena och några till. Att det är inte många band som kommer att fylla de här i framtiden. Det finns liksom inga band som kommer komma fram, med enstaka undantag, som har potential men inte där ännu. Men det finns liksom ingen som direkt arvtagare som kan ta upp den här manteln då. Vi har ju Ghost och vi har Foo Fighters, som i och för sig inte är ett nytt band. Ett som två exempel möjligtvis då. Men det här är ett av problemen som vi har, tror jag, med att man lever mycket på nostalgi. Och ett annat exempel på det är vår egen stora rockfestival, som är väldigt, väldigt bra. Man ska vara stolt över den, Sweden Rock Festival. Men de behöver verkligen förnya sig. De har fastnat i den här formen man hade från början. När man skapade Sweden Rock Festival, eller Karlshamns Rock Festival som det hette från allra första början, så hade man ju väldigt mycket gamla klassiska band som har spelat, och så har man ju fortsatt, och det har varit en framgångsrik formel, absolut. Men det går ju faktiskt inte att på något vis, det går inte att stanna tiden liksom. Det är omöjligt. Så att de här gamla banden blir färre och färre, de framträdanden som de gör på de här festivalen blir bara sämre och sämre. Det är ju ärligt, man ska väl säga det, det är liksom så. Och man måste förnya sig, och då gäller det att förnya sig i bra takt. Så att man slussar in nya banden i de här sammanhangen på ett bra sätt, så det blir en sömlös övergång mellan då, så att säga. Så att man kan leva i symbios med varandra, så att säga. Det där tror jag Sweden Rock har börjat lite grann, men de har precis börjat, och de har en lång väg att vandra, verkligen. Och det finns andra festivaler som har kommit betydligt längre i den här omvandlingen då, med vissa lite äldre band och många nya band. Vi har många festivaler nere i Tyskland som Wacken, och vi har Tuska festival i Finland till exempel. Och sen då, för att återigen gå tillbaka till det som jag ofta återkommer till, jag ber om ursäkt för detta, men det är lite grann så det fungerar. Det är ju trots allt min egen podd. Tons of Rock i Norge, och kanske framförallt Download Festival i Storbritannien. Jag sist nämnde här är ju fenomenala på att ta fram nya band också, och blanda upp med gamla stora akter då. Som har faktiskt till och med låter headlina vissa dagar också. Vi har ju upptäckt oändligt mycket fantastiskt bra ny hårdrock, framförallt på Download Festival. För när man åker dit, man bestämmer sig innan, man köper sina biljetter, man tittar, och så är det 100 band, 120 band som ska spela, så är det ju kanske 40 man aldrig talas om. Så kan det vara. Ja, då lyssnar man in sig på det och upptäcker otroligt mycket bra musik. Ny metal som man känner att, ja, det är så intressant och det är så fräscht och det är så roligt och så nytt. Och så ska man ändå inte ta ifrån nostalgin på något vis, men man måste ju ändå få med den här utvecklingen. Det tycker jag är otroligt viktigt. Och då är vi åter tillbaka till kärnproblemet. Att det finns sjukt mycket ny hårdrock. Och givetvis är den av blandad kvalitet och styrka. Så är det. Men att förblindas av, som jag ser ibland och hör folk säga också, att allt var bättre förr. Det har inte gjorts någon bra musik sedan 1978 eller 1983 eller vad det nu kan vara, ett årtionde och sådär. Oftast är det ju 70-tal, 80-tal någonstans som folk drar en linje liksom. Och det är bara nonsens. Det är bara skitsnack. ursäkta klarspråket då, för att med den inställningen så skulle ju ingen utveckling ha skett sedan hårdrocken skapades på tidigt 70-tal. Och om man vill ta det ännu längre tillbaka än så då, utan bluesen hade ingen rock kommit fram. Utan någon rock hade inte kommit någon hårdrock. Så men det, man kan inte fastna i sina former. Liksom, all bra musik är liksom inte gjord. Det är så. Det finns en utveckling hela tiden. Och jag tycker att man gör sig själv en väldigt stor otjänst om man låser in sig i den här nostalgin och inte öppnar upp för nya artister och tar till sig dem. Jag tycker det. Och vi har exempel på det här från förr i tiden så att säga, när Kiss då, som nytt okänt band öppnade för ett annat av mina gamla husgudar, Blue Oyster Cult då, som var ett större band då i början på 70-talet. Och med tiden då så sopade de banan med Blue Oyster Cult med sin show, och så tog Kiss över det här fullständigt. Det var ju så. Och likadant om man hoppar fram några år längre fram, slutet på 70-talet, när ett ungt och pikt, hungrigt och vitalt Van Halen öppnade upp för ett totalt neddrogat och förstört Black Sabbath och tog över showen fullständigt. Det var nytt och det var fräscht. Och nu liksom i nutiden, får man titta hur det ser ut nu, ja nu är Kiss det bandet som är reliker, som har gjort sin sista turné får man ändå tro då, i alla fall. Och har fått mycket spott och spe för att de är föredettingar, de är gamla och borde lägga ner och så vidare. Och Van Halens sista år då, som han gjorde, var ju inte heller någonting att direkt imponeras av. Så är det ju. Så att tiden går ju för alla band. Så är det. Därför är det viktigt att få fram det nya också. Jag tycker verkligen det. Sen betyder inte det att man gillar alla genrer som kommer fram. Nej, men det finns väl ingen som gör. Det var ju likadant tidig hårdrock och sådär. Men alla gillar inte glam metal på 80-talet. Alla gillar inte power metal. Och så vidare. Och backar vi ännu mer tillbaka till 70-talet, och gillade man ju Black Sabbath, så var det inte säkert man gillade Deep Purple för det. För de förstnämnda skapade historier med tunga riffta och sataniska undertoner, medan de senare kombinerade rock med klassisk musik på ett helt annat sätt. Och talar vi nutid då, så är det likadant där. Men du har ju massor med genre och det kommer fram hur mycket som helst. Men det är inte alla som gillar rap metal eller funk metal eller no metal eller black metal. Det finns ju massor med genre, hur mycket som helst. Vi själva har ju snöat in mycket, jag och Helena då, på en melodisk dödsmetall och metalcore. Det är de två av de här nya genrerna som vi verkligen har snöat in på fullständigt. Men det är inte alla som gillar det, nej men fine. Men det finns ju andra genrer man kan lyssna då på istället. Sen finns det nyare band som också flörtar med det förflutna och med nostalgin. Som liksom verkligen bejakar sina rötter och liksom, det går liksom inte att missa var det kommer ifrån. Och då har vi exempelvis Wolfmother och Greta Van Fleet. Det är två exempel på... deras skivor skulle kunna vara släppta i mitten på 70-talet när man lyssnar på dem, verkligen. Och två andra exempel är Blackstone Cherry och Rival Sons, som också verkligen, det går inte att ta miste på var de banden kommer ifrån, deras ursprung och vad de har för förebilder, det är så. Så det finns ett sånt också, sådana exempel också. Och som jag var inne på förut här, så åker jag och Helena och ser väldigt mycket band, otroligt mycket band. Vi är det bästa vi vet, åka runt på konserter och festivaler. Och hade vi inte varit så öppna som jag faktiskt anser, om jag nu ska liksom hypa oss själva lite grann och lyfta upp oss själva lite grann. Vi är väldigt öppna sådär, så tycker jag att hade vi inte varit det, så hade vi missat väldigt mycket bra metal. Man ska inte låsa in sig, ta på sig nostalgins glasögon och säga att allt var bättre förr. För att så är det verkligen inte. Utan ett nyfiket och öppet sinne så hade vi, om man talar för mig Helena, aldrig upptäckt alla de här fantastiska akter som faktiskt finns där ute. Och det är vi inte ensamma om, och har fått en upplevelse, det är jag helt övertygad om. Och det som också är roligt på konserter, man åker så här på att se nyare band, där man ser faktiskt fler folk i vår generation, min generation, som också tar till sig nyare band. Ibland så höjer vi upp medelåldern en del på konserter, det märker man ju, vi är inte ensamma om att göra det, utan det finns ju fler som är där, och det är jätteroligt. Likaså åt andra hållet så är det väldigt roligt när nästa generation lyssnar på gamla artister också, lite äldre artister. Så nostalgi är ju inte bara av ondo. Med det sagt då, nu talar jag emot mig själv kanske ni tycker, men så är det ju. Det finns ju liksom inget motsatsförhållande i det här. Den springande punkten är att man ska inte stelna i gamla mönster. Och jag kan se en väldigt stor vinst i att generationer som kommer kan se helheten och varifrån den moderna hårdrocken härstammar. Jag tycker det finns en stor vinst i det. Och så har det alltid varit. Om vi tar 80-talsbanden som kom fram då, ja, de nämnde ju Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix som stora förebilder. Men en nyare band som kommer fram nu nämner just tidigare sagda 80-talsband som Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard eller Metallica som förebilder. Så att det där går ju igen hela tiden då. Inte minst nu när musikvärlden har förändrats så kapitalt med streamingtjänster och digitalisering i övrigt, så är det ännu viktigare tycker jag att nyare band får det här strålkastarljuset som de förtjänar. För att annars kommer många av dem att dö sotdöden. Det är ju otroligt svårt att nå ut nu för tiden. För det första är ju utbudet så gigantiskt när vi har de här streamingtjänsterna på det sättet som det är. Det här fysiska skivformatet som fanns då tidigare, som jag själv uppväxt med i min generation, var en helt annan sak. Man fick en helt annan relation till både artister och till skivor som kom än vad man får nu, på gott och ont. Samtidigt är ju det stora utbudet också en källa till att hitta många nya band. Så är det verkligen. Sen blir ju inte inkomsterna lite på samma sätt på streamingtjänsterna som den fysiska försäljningen. Det är därför det är så viktigt också att man tar till sig med banden och går och ser dem live när de turnerar. Jag tycker det är jätteviktigt, för det är ju för det första är det väldigt roligt, men också ett väldigt bra sätt. För det är ju deras stora inkomstkälla nu för tiden. Så är det ju. Och merch då förstås, som man säger på konserter inte minst. Så att det är viktigt, tycker jag, att man inte fastnar nostalgin. Risken finns att nostalgin, tillbakablickandet, kan bli en form av stoppkloss då för nyare band. Det tycker jag vore väldigt ledsamt, för det finns otroligt mycket bra musik och hårdrocken utvecklas ju också hela tiden. Och det ska den få göra. Och med det sagt då, så börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet, som jag hoppas att har väckt en del tankar hos er och en del funderingar. Och jag tänkte avsluta med 5 exempel på nyare band. Och det behöver alltså inte vara band som bildades förra veckan eller för 2 år sedan. Det finns exempel genom hela vägen egentligen här. Så för det här arvet vidare av hårdrocken på ett väldigt förtjänstfullt sätt, och som visar att hårdrocken på alla sätt och vis verkligen lever vidare. Så 5 stycken exempel. Det första att ni tar, det är ju inte helt nytt. Det är In Flames, bildat i Göteborg 1990. Och grundade då faktiskt tillsammans med, som ni känner till, det här är ju inga nyheter för er som lyssnar på den här podden, det vet jag. Men tillsammans med bland annat Dark Tranquillity och At the Gates så skapar man faktiskt en helt ny genre. Gothenburg Death Metal, som har blivit stort i hela världen. Och därigenom har också blivit väldigt stora förebilder för många band som har kommit efteråt. Jag kan nämna exempelvis, när vi var i Oslo och såg Bury Tomorrow här i somras, då spelade även In Flames på festivalen. Och Bury Tomorrow är inget litet band, så de är inte jättestora i Sverige, men det är inget litet band, om man säger det, i metalcore-världen då. Vi har sett dem några gånger och det är otroligt bra live. Vi såg dem ju i England här i Nottingham i början på året, och vi har sett dem i Norge som sagt då. Vi har även sett dem på ett Downloadsfestival i England också. Otroligt bra band. Så det är ju inte vilka duvungar som helst de heller. De har funnits ett antal år och släppt en hel skiva. Men han sa det, sångaren Daniel Winterbade, så att han var så lycklig, för att han var på samma festival som In Flames, som skulle spela på kvällen. Så han sa, nu ska jag plocka ihop det här och så ska vi gå bort och se på In Flames, för de har betytt så otroligt mycket för mig och för vårt band i vår karriär. Så att det är så jäkla häftigt att få dela festival med dessa giganter, dessa förebilder. Och det är roligt att höra liksom. Det betyder också att det här bandet In Flames är ju verkligen, skapar ju grogrund för nya band att komma fram. Och In Flames har aldrig varit rädda heller för att experimentera och inte stelna i sin egen musikaliska form. Det ska man ha all cred för. Det har inte alltid blivit ypperligt, tycker jag inte själv i alla fall. Det är väl ett par skivor som jag tycker är lite i periferin. Men det har alltid varit intressant. Och inga skivor är direkt dåliga. Och de flesta skivor är väldigt bra. Just nu är de dessutom bättre än någonsin. De har verkligen kommit tillbaka i där de är som allra, allra bäst. Så det är det första bandet jag ville nämna. Nästa blir Hailstorm, bildat i Pennsylvania 1997. En liten ort som heter Red Lion faktiskt, av alla namn. Det här är väl klassisk rock med rötterna i bluesen. Men de är också framåtblickande och fräscht som fan är. Det är verkligen uppiggande och man får en jäkla energi av att se det här bandet live. Och de blir fortfarande bara bättre och bättre. Och 5 album in i sin karriär, som har fortsatt att utveckla sin musik och är på väg mot något riktigt stort. Han är redan där egentligen, men det kommer bli ännu större, det är helt övertygad om. Om man har en frontfigur som Lizzie Hale och sen en ständigt växande låtskatt, så kan det egentligen bära hur långt som helst. Och är man bra på platta, vilket man är, och man blir bättre och bättre på skiva, varje skiva överträffas av nästa så att säga, hela tiden, så utrumfas du det om möjligt av deras live-framträdande, som i all sin effektnedtonade förträfflighet är närmast episka. Man satsar inte på pyroteknik och lasershower, utan här är rocken som gäller, det musiken som får tala helt enkelt, och det är fantastiskt bra. Nästa band jag tänkte ta, det är brittiska Bring Me The Horizon, bildat i Sheffield 2004. Så nu är vi inne på metalcore, nu byter vi genre här, det är lite olika genre på de här banden då. Och det som är bra med Bring Me The Horizon, det är att de har också utvecklat sig hela tiden, tagit steg i rätt riktning från början. Och det som jag gillar också med dem, det är att den här ständiga utvecklingen man har, man nu på senare tid också börjar blanda in elektronika och lite innovativa omslag, så blir bandet ständigt relevant hela tiden. Och som liveband har de ju bara också blivit bättre och bättre. Det kan både jag och Helena intyga som har sett dem för ett antal år sedan, lite tidigare i karriären och framåt. För att då kulminera för vår del i alla fall så här långt. När vi såg dem i London på O2 Arena här i januari i år. En helt fantastisk magisk konsert. Där man verkligen ser att nu är de uppe i elitscenen och spelar det här bandet. Utan tvekan. Och vi ska se dem i sommar också på Stockholm Fields. Så att det är någonting vi verkligen ser fram emot jättemycket. Och det som också är bra med dem är att de samarbetar väldigt mycket med andra band. Lyfter fram nya band. Gör mycket bandsamarbeten. Artistsamarbeten som är gränsöverskridande. Lyfter fram nya metalcoreband och blandar även in lite andra artister som man samarbetar med, och det blir väldigt, väldigt bra. Och jag vill nog påstå att Bring Me The Horizon har aldrig varit bättre än vad de är nu. Nästa band blir vår egna svenska Ghost. Bildat i Linköping 2008. Skapade direkt en helt ny hype och den här imagen, den här sataniska påven som man hade då på sin första platta, Opus Eponymous, var ju genial. Och när James Hetfield bar en Ghost-tröja på sin turné då, för dryga 10-talet år sedan, så var ju Ghost framtid redan utstakad kan man säga. Där blev de ju kända direkt över en natt. De är ju vattendelare verkligen. Men som den vattendelare de faktiskt är, så imponerar de ändå stort med att ta steg i rätt riktning hela tiden. Det finns ju väldigt mycket för och emot Ghost. Jag och Helena tillhör de här som verkligen älskar bandet, omfamnar dem allting. Men det finns väldigt många som är tvärtom och tycker att de är inget metalband och de hör inte hemma här och så vidare. Medan minst lika många älskar bandet för det de gör. Och Tobias Forge då, som ju är the mastermind i Ghost, han är ju Ghost, så är det ju. Har en plan med det här bandet, utan tvekan med den här skapelsen, har haft ända sedan dag ett. Han har nog sett egentligen 10 år framåt vad han ska göra, 15 år framåt, så här vill jag att det ska bli. Och han låter ingenting stoppa den här utvecklingskurvan som egentligen pekar rakt uppåt hela tiden. Musiken har samma ramar, sen har det förändrats lite med tiden inom den här ramen. Och på Eponymous låter det inte likadant, första skivan då, som senaste plattan, Impera, fast de är otroligt bra, bägge två, ändå, på varsitt sätt. Och alla skivor däremellan är ju väldigt bra, allting. Och nu frågar mig. Och som liveband har man också tagit många kliv i rätt riktning. Jag såg dem ju då redan när de bara hade släppt en platta på Brålarfestivalen här 2013. Och nu senast såg vi dem i somras, jag och Helena, både i Norge och i England. Och vi har sett dem ytterligare någon gång utöver det. Och det är liksom, utvecklingen är ju remarkabel. Det blir ju bättre och bättre scenshowsmässigt och ja, allting verkar falla mer och mer på plats varje bit, så han tar dem verkligen åt rätt riktning. Och som jag sagt tidigare, och det tål att upprepas, jag hävdar fortfarande att Ghost är ett av de få band som jag kan se faktiskt kan fylla Ullevi i framtiden. Det finns inte många av de här nya banden, men där här har vi ett band som jag tror har den potentialen, trots att de är en vattendelare som sagt. Sista bandet av de här fem, då är vi tillbaka till metalcore, och det är Polaris, grundat 2012 i New South Wales i Australien. Alltså en direkt arvtagare till Bring Me The Horizon kan man säga, eller följeslagare snarare. Det skiljer ju trots allt bara 8 år på när de bildades då. Och 3 album in i karriären så är man redan på god väg att skapa en gedigen fanbase och föra här arvet då från kollegor som Parkway Drive och Architects vidare. Andra metalcore-band då som har skapat storverk verkligen. Och kombinationer av tyngd och melodi framfört då med en imponerande skicklighet. Det förför och fångar lyssnaren i ett järngrepp, verkligen. Helena och jag ska se Polaris här nu på sin Europaturné. De bland annat kommer till Sverige. Vi skulle ha sett dem på download här. Vi missar ju dem som har pratat om tidigare. Därför att det passar inte in med vårt schema och den speltid som de hade. Så det ska bli väldigt roligt. När jag spelar in det här avsnittet har vi inte sett dem än. När det här avsnittet publiceras så har vi varit på den konserten. Så att jag får återkomma och berätta hur det var i alla fall. Men det här är ett band, oavsett om vi ska se dem eller inte. Det här är ett intressant band. Ett av många intressanta nya metalcore-band. Som jag bestämt hävdar att Bring Me The Horizon och Parkway Drive, som är också ett stort band i den genren, är stora förebilder och har tagit fram väldigt många nya band i den här genren. Så det kommer så mycket bra band och det finns så mycket bra musik. Så att verkligen, låt inte nostalgin stoppa er från att upptäcka ny hårdrock. Det är någonting jag verkligen vill skicka med det här avsnittet. Och det finns otroligt mycket fler bra band. Jag har exempelvis inte varit inne på vårt eget favorithusband, Vart känner vi till exempel, som jag alltid brukar nämna i nästan varenda podd. Så det dräller jag av bra band hela tiden, överallt. Och med det sagt, mina vänner, så är vi i mål med det här avsnittet. Jag hoppas att ni har haft behållning av det, att ni kanske får någon liten tankeställare till det här, eller kanske blir lite nyfikna på ny musik. Eller för den delen för er som kanske inte är helt inlyssnade på de här tidiga 70-talsbanden, tidiga 80-talsbanden, varför inte lyssna lite mer på dem också? För det ena, som jag sa, det finns inga motsatsförhållanden, det ena utesluter inte det andra här, verkligen inte. Vi hörs snart igen med vänner, ännu ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med hårdalfabetet. Tack och hej.